Hej och välkomna tillbaka till Bookmakers, NT:s podcast om böcker. Det är ett tag sedan vi sände nu, men nu är vi tillbaka igen efter en lång julledighet och en januari när vi inte, helt enkelt inte haft tid att träffas och prata böcker. Men vi som sitter här i studion, det är jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson. Hej Kim!
Hej Maga! Välkommen tillbaks!
Ja, tack detsamma.
Och gott nytt år, fast kanske lite sent.
Ja, gott nytt år till er som lyssnar på er. Vi har som sagt, vi har varit lite sjuka till och från, och det har varit det ena och det andra. Men nu är vi här i alla fall till sist.
Nu är vi här med full kraft och styrka.
Och med boktips i bagaget båda två. Jag tänkte höra med dig Kim, vad har du läst för någonting?
Ja, nej, men jag tänkte ju att jag skulle faktiskt tipsa om två böcker som är två sidor av samma mynt, eller vad man ska säga. Det har ju kanske inte undgått någon att se att det har varit lite svajigt politiskt i vårt land här nu över jul och nyår. Det har ju löst sig, eller ja, det ligger lite lågt skulle man kunna säga nu. Men därför tänkte jag då tänka tillbaka lite till en svunnen tid och rekommendera två böcker som är lite olika sidor av vår för detta statsminister Göran Persson.
Okay.
Han formellt avgick han väl egentligen inte förrän 2007, men han efter valet 2006, när de förlorade valet och alliansen vann, då sa han ju att han skulle avgå, men jag tror inte han avgick egentligen förrän 2007, alltså officiellt då. Men redan det året så gav ju han ut sin egen memoar, och det var ju väldigt snabbt inpå att en statsminister har slutat, eller en partiledare i sin tur har slutat, att man gav ut en bok då så fort.
Man kan ana att han kanske hade förberett det här en del.
Det kändes lite grann så, ja. Och hans bok heter ju då Min väg och mina val. Men innan jag tänkte prata lite om den så tänkte jag säga att i samband med det här så kom ju en väldigt uppmärksammad tv-dokumentär av journalisten Erik Fichtelius, som då hade följt Göran Persson ända sedan han tillträdde som statsminister 1996. Och hade gjort, jag tror det var 57 intervjuer som då liksom ihopklippta och allting. Naturligtvis visades ju aldrig allt det här i själva dokumentären, men då gav ju Erik Fichtelius ut det här materialet, intervjumaterialet, i också en bok som kom ungefär samtidigt, som hette Aldrig ensam, alltid ensam. Och nu när man läser de här i efterhand så är det ju lite kul, för det är ju lite nutidshistoria. Det börjar ju nästan bli 10 år sedan det här var ändå, alltså sen Persson faktiskt satt. Man tycker ju på något sätt att ja, men det var inte så länge sedan, men nu börjar det bli länge sedan faktiskt.
Men ser du när du läser det här att det är stora skillnader i det politiska ledarskapet eller politiska kulturen?
Absolut, jag menar, det var ju någon tror jag som skrev, när man läser framförallt Göran Perssons egen bok då, Min väg och mina val, är ju det här med att han var ju, alltså, och även som man ser i dokumentären, är att han både framstår och var nog en ganska bufflig person som inte hade några större problem med att kanske prata illa om dem han inte tyckte så väl om. Och
det minns man ju från dokumentären.
Ja, att han så. Det var ju inte många som inte fick sig en slev av hans missnöje, kan man säga. Men det känns ju som något väldigt, väldigt omodernt. Det har ju svårt att se att någon på samma position skulle kunna sitta så och prata idag. Just med tanke på att det har blivit ett annat politiskt klimat, det här med att man syns i sociala medier, man ska vara ute. Det känns som att det här med att vara populär har blivit en mycket, mycket viktigare grej. Och jag har bara svårt att se att om man gjorde någon sån här om Reinfeldt, att han skulle sitta och orera om Maud Olofsson eller någon på samma sätt, även om han kanske tyckte vissa saker liksom. Jag har bara svårt att se det, medan Persson var ju mycket mer sin egen, ja, den här klassiska liksom.
Lite åt pamphållet får man väl
ja,
säga.
Ja, men absolut, det så. Får man ju säga.
Visst. Mm. Nej, men jag kan hålla med dig där om att de är ju extremt måna om att hålla ihop inom alliansen och sådana saker. Och att ge varandra, nu när Göran Hägglund meddelade sin avgång, väldigt vänliga kommentarer, och man lyfter fram hans sympatiska personlighet och hans humor och allting sånt, istället för att puckla på någon för saker som man kanske tyckte var korkade politiska utspel och sådana saker.
Precis.
Visst är det så? Så att, samtidigt som det är ett hårdare klimat om du
absolut
tänker mellan Sverigedemokraterna och regeringen då.
Ja.
Så att det är väl lite både och.
Men jag tror framförallt det här att man märker att jag tror att framförallt på den, nu var ju Persson ändå 6 år in på 00-talet, alltså under så att säga den digitala utvecklingen och allting, men om man ändå tänker i alla fall 1996 då, när han tillträdde, då var ju, alltså både som man får, tycker jag, bilden hur han berättar att det var, och även om man tänker tillbaks själv, så det, både politik, riksdagen och regering, det var ju mycket mer en skyddad verksamhet, alltså bland, tror jag, gemene man. Det var så väldigt högt upp liksom, sådär.
Ja, man kunde, de kunde säkert själva styra lite mer vad som kom ut, ja, vad som kom fram. Nu är det, så att säga, nu är det alltid någon som har en mobiltelefon,
ja,
spelar,
ja,
in någonting, fotar någonting, kommenterar någonting. Mm. Så att, visst är det så, de får passa sina ord på ett annat sätt.
Ja visst, och sen ironiskt nog en som då i högsta grad var med på den här tiden, Carl Bildt, det var väl en klan som började hela det här och började twittra från utrikesmöten och allting och berätta saker innan möten ens var över och sånt där. Så att jag tänker mig att de unga människor som jobbar i ungdomsförbunden eller är sugna på att hålla på med politik idag, så kan det vara, det känns så, den här bilden så som han presenterade från 96, det känns otroligt långt bort. Mm. Så det kan ändå vara intressant, tror jag, för att för unga politiskt intresserade, antingen om man är partipolitisk eller om man är statsvetare eller någonting, att läsa de här böckerna och faktiskt se hur mycket som hände under just Perssons tid. Jag, liksom, jag tycker att det är roligt att läsa, för att även om han är en bufflig person så blir ju det ganska roligt för att han inte skräder med sina ord. Man kan ju nästan skratta lite åt det. Liksom,
och
så.
Han lägger sig fortfarande i politiken.
Absolut, jo, han har nog inte gett sig.
Han har inga problem att komma med ett uttalande om någon ber honom.
Nej,
oavsett
nej.
Vad det gäller. Så att han
nej, nu tror jag nästan att han, nu njuter han väl av det, för nu kan han ju göra det helt utan pardon, så att säga. För
absolut.
Han är ju ändå tvungen, alltså, så att säga, de här intervjuerna såklart släpptes ju inte förrän efter hans tid som statsminister.
Nej.
Så han visste ju, de hade ju en deal att det här kommer ju inte komma ut förrän jag är klar. Liksom.
Nej. Och nu kan han ju sitta helt,
ja,
inte bry sig om konsekvenserna av någonting,
nej,
han säger, utan bara
absolut.
Berätta vad han själv tycker och tänker, och det är ju rätt intressant att han så gärna gör det, tycker jag, när man ser honom plötsligt i en tv-soffa.
Ja, visst.
Så det är så pass många år sedan han avgick, och ändå är han fortfarande ett tungt namn.
Ja, absolut. Jag tror att många, när man hör liksom, bara hör Göran Persson, då tänker ju många direkt liksom, politik och, ja, men tunga frågor och liksom, han, Persson var ju kanske inte en så mjuk politiker liksom, på gott och ont. Och det tycker jag ju faktiskt är ganska intressant, just att om man läser båda de här böckerna, och den här Erik Fichtelius-boken då är ju mycket, mycket längre och lite mer svårläst, i och med att den är ju egentligen bara råmaterialet av intervjuerna som han har fixat till lite grann då. Så det är ju bara lång dräpa intervjuer, medan Göran Persson har ju med då i sin egen bok.
Det är en berättelse.
Ja, lite mer berättat om sig själv sådär. Men man får ändå en ganska, tycker jag, nyanserad bild av honom. För läser man bara en av dem, så tror jag att, läser man bara Perssons, så då är det kanske, alltså, det är lite roligt, lite anekdoter, men inte så berörande. Medan Erik Fichtelius-varianten så blir det ju lite nästan motsatt håll då, att det blir bara buffligt och här sitter jag och är så bra och vi håller ordning på våra finanser. Ja, det blir ju inte kul det heller.
Men är de läsvärda, tycker du?
Det tycker jag, och framförallt om man läser båda två, så får man en ganska, jag tror att Göran Persson, så som jag uppfattat honom, är en väldigt privat person, men jag tycker ändå att man lär känna någonting av personen Persson om man faktiskt läser de här två. Jag tror att bilden nyanseras lite grann. Man kan åtminstone själv känna, tycker jag, att det blir lite mer nyanserat att läsa båda. Faktiskt.
Men de här dokumentärerna som jag såg också, tyckte var oerhört intressanta. Finns de också att...
Ja, de finns ju faktiskt på SVT Play, på Öppet Arkiv.
De ligger i Öppet Arkiv, som man kan se.
Ordförande Persson, fyra delar var det. Så att den är bara att gå in och titta på.
De var ju väldigt sevärda, tycker jag.
De är väldigt, väldigt sevärda. Och jag vet ju att på YouTube så cirkulerar en hel del klipp när Persson då ger sina största dräpor till...
Det finns ju några klassiker där som han hävde ur sig, som säkert finns på YouTube. Men jag tycker att man ska se hela, om man har möjlighet och tid.
Ja.
Absolut. Om de finns i Öppet Arkiv, så är de ju väldigt intressanta dokumentärer.
Ja, och väldigt, om man då, som säger, man behöver nog inte, jag tror inte ens man behöver vara så fascinerad av personen Göran Persson för att ändå se att det är ett väldigt, väldigt spännande, tycker jag, tidsdokument över Sverige i en ganska speciell tid, får man ju säga. Liksom från den här gammeltiden in i ändå den moderna tiden satt han ju ändå. Han satt ju 96 till 06.
Så absolut, och det är väldigt lång tid. Och som sagt, det är en tid av stor förändring, och även stor förändring för socialdemokratin.
Absolut.
Så, nej men absolut intressant. Kul att du tog upp den, tycker jag.
Ja, men det känns som att, med tanke på att det har varit så mycket prat sånt där, ibland kan det vara bra att gå lite
mycket
tillbaks.
Mycket politik
gått tillbaks.
Det har det varit de senaste veckorna, månaden. Och det mer lär det ju bli.
Ja, mer lär det bli. Det kommer
absolut. Så det, visst, det är bra att gå tillbaka till historien och titta på, få ett perspektiv på politiken. Det tycker jag. Det är bra.
Men du har med dig någonting helt annat.
Ja, men med någonting helt annat. Mm. Men Petri Övergång, då är en annan person.
Ja.
Får man säga. Jag har med mig en alpinfärsk roman av Gunilla Lind Persson.
Mm.
Författare.
Mm.
Som tidigare var bosatt i Norrtälje. Och även på ön Norröra ute i skärgården. Strax utanför Blidö. Och nu har hon skrivit en roman som heter Hemåt över isen. Som kommer ut nu i dagarna.
Mm.
Och det är en bok som utspelar sig i skärgården, i vår skärgård.
Mm.
Och tar avstamp i den här förfärliga isolyckan i slutet på 1800-talet. När 7 ungdomar frös ihjäl på isen på väg till Vidinge. Vidingeolyckan kallas den ju för. Och här har hon gjort om den till, flyttat den i tid till 1914. Men det är 7 ungdomar på 2 fiktiva öar då. Mm. En ö som heter Hustrun och en annan som heter Tasslan.
Mm.
Men det är samma förskräckliga händelse. Mm. Att de fryser ihjäl på isen i en vinterstorm. Aldrig kommer hem. Och långt senare, det här utspelar sig ju då i modern tid. Det andra tidsplanet. Så handlar om en kvinna som heter Elinor. Som är en av de sista fastboende på den här olycksdrabbade ön. Hon lever ensam på ön tillsammans med sin gamle far. Han bor en trappa upp i huset och kommunicerar genom att knacka i golvet när han vill någonting. Han är rullstolsburen och så. Svårt att röra sig. Och hon bor ensam. Men den här olyckan har kastat långa skuggor över hela ön. Den har präglat ön med sorg och trätor och osämja och väldigt mycket mörka skuggor.
Mm.
Men hon lever ändå ett ganska gott liv där hon odlar, hon kör taxibåt, hon har sina djur och hon åker in till stan, till Stockholm en gång om året, och då kostar hon på sig att bo på hotell och shoppa och sådana saker. Och sen har hon då affärer med, som hon kallar sina sommarmän. Hon har inte sommarkatt, hon har sommarmän. Men en dag återvänder en man som heter Herman till ön.
Mm.
En konstnär som har bott i Kanada i många år och som var Elinors ungdomskärlek. Och han är då ättling till den, vad ska man säga, utfrysta släkten på ön.
Mm.
Den familj som fick skulden för isolyckan.
Mm.
Men han kommer då tillbaka till ön och får ny kontakt med Elinor. Och deras gamla känslor växer till liv, får man säga. Och samtidigt den historia som de bär gemensamt också bit för bit vecklas upp i den här romanen. Och det är väldigt fint skrivet, tycker jag, väldigt fint berättat. Dels skildringen av skärgården som ju Gunilla Lind Persson känner väl.
Absolut. Mm.
Året om, även vintrar, is.
Mm.
Och att köra båt i alla väder. Men sen också den här medelålders kärlekshistorien mellan två människor som både har känt varandra väldigt väl men inte setts på länge. Så det är en blandning mellan att de försöker lära känna varandra samtidigt som de har en gemensam bas som är väldigt stark.
Mm.
Och sen skriver hon väldigt fint om naturen, vandringar vid havet och sådana saker. Så att den, hon har själv kallat det för en sorts avsked till skärgården nu när hon har flyttat härifrån. Hon bor numera i Västergötland. Och det får man nog säga att det är.
Mm.
Rekommenderas varmt faktiskt.
Mm.
Mm. Vad har du läst i jul då?
Ja, då tänkte jag göra en Petri när du pratade om havet. Nej, men när vi pratade om att vi skulle kanske då ses lite tidigare, så tänkte jag ju att jag skulle prata lite om sånt som jag brukade läsa på jullovet. Men nu tänker jag, nu kanske jag får prata om det här, saker jag brukade läsa på sportlovet istället då, för att börja närma sig och sådär. Men det är ju såklart de klassiska 5 böckerna. Det är ju för mig lovläsning. När man hade mycket tid att liksom, ja, men man kunde ta nästan läsa en 5 bok om dagen kanske, för de var ju ganska lättlästa.
De var väldigt lättlästa. Men du läste 5 böckerna du också.
Jag älskade 5 böckerna och läste dem. Och det är ju Enid Blytons klassiska. Mm. Och de 5 då, de är 3 syskon, 2 bröder, en syster, deras kompis och kompisens hund. Visst är det så?
Men är hon inte kusin?
Ja, kusin är hon, va? Georgina, som hon då kallar sig för George. Som var, får man väl nästan säga, var en av... En tidig queer-karaktär nästan.
Det får man säga. En tidig.
Absolut.
Stark tjej i litteraturen. För hon är ju den här gruppens smartaste medlem och ledare.
Och, och också som inte hade... Jag kommer ihåg att det, ibland hon hade ju klippt sig kort. Och hon hette Eugenia, men hon sa alltid att hon hette George. Så då var det ju många som trodde att ja, men du är en kille. Och då liksom skilde det sig som att hon blev väldigt glad när de liksom misstog henne. Då blev hon jätteglad att den här... trodde att hon var en
hon kille. Ville vara en kille. Men ja. Som jag tolkar, som jag minns de här böckerna, jag läste dem också när jag var liten, så var ju det för att hon skulle få möjlighet att göra allting spännande. Precis. Som killar fick göra och som tjejer på den tiden inte hade tillgång till. Så att hon gjorde om sig till pojke för att få vara med på äventyr, kan man säga.
Precis. Mm. Ett av de äventyren då, som har den här havs... För då tänkte jag att jag skulle faktiskt tipsa om min favorit fembok. Och det är den som heter Fem resor till havet. Den utspelar sig på sommaren, så att det kan ju vara trevligt för om man nu sitter och längtar till sommaren när vi tittar ut här på vita vidder. Men då åker de ju någonstans, då åker de till Tremannon som är någonstans av alla dessa fantastiska kustorter i England. Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg vilken det är, men det är någon av de här vackra med stora vyer och vidder och hav naturligtvis då. Så. Men då åker femgänget, de här tre syskonen, kusin George och hunden Tim, som jag tror, det är väl aldrig riktigt explicit sagt vad han är för typ av ras, men jag har bara fått för mig att han är en golden retriever, och det tror jag är för att på bokomslagen, på de böckerna som jag läste, så var en golden retriever.
Det var det på mina böcker också, nu får jag svag aning om att min stora kärlek till golden retriever kan ha grundlagt det här. Det kan vara så.
Han var ju väldigt, för det var ju också en av de klokare i denna grupp.
Absolut.
I alla fall.
Ja. Fantastisk hund.
Ja, mycket, mycket fin hund. Men de åker och ska bo hemma hos familjen Penrutland, som är en bondfamilj som bor ganska nära havet. Då. Och de har tydligen... Det är någon vän till någon i femgängets mamma då, i alla fall. Så då ska de bo där under något lov. Och när de då är där så kommer dessutom logteatern dit. Och logteatern, det är lite blandat med fars och lite tokigheter. Men framförallt så har de då, och det blir ju en väldigt, väldigt viktig del sen i intrigen som kommer. Men de har ju bland annat ett stort åsne eller hästhuvud. Då är det liksom två personer, en är liksom huvudet och en är benen eller vad man ska säga. Så att det är som en sån här... Ja, men framben och huvud och så baken. Liksom.
Som blir en åsna på scenen.
Precis, som kallas för Klampe. Och den här fyller ju en väldigt viktig funktion sen när det börjar bli mysterier. För att jag måste ju dock säga att för att vara en fembok så är det ganska lite av den delen. Normalt så brukar det ju vara att de behöver ju bara visa sig någonstans så börjar det försvinna saker eller lite konstigt. Den här skulle jag nog snarare säga har inte så mycket av det, utan det är egentligen först den sista 40 sidorna som man, oj då, nu händer någonting. Att liksom, jag tror inte ens att det försvinner någonting förrän då. Men jag tror att det är det som jag gillar med den här boken, att den skildrar liksom lite mer de här människorna som bor omkring. Det bor en liten pojke som jag tror heter Penn eller något sånt, som bor i närheten, som är lite bakom, som verkar vara, som verkar ha lite problem. Men de har ett fint förhållande till han, och det händer liksom inte så mycket. Jan heter han för övrigt, kommer på nu. Det händer inte så mycket. De liksom lever där och får lära känna de som bor omkring. Hon, fru Penrutland, som de tar hand om, är ju en väldigt stark kvinna som har 7 barn och en man som knappt kan prata för han sätter aldrig in sina löständer. Och det är väldigt mycket sådana här roliga detaljer liksom, som jag tycker är ganska fint att... Och jag tycker det kanske inte är den första femboken jag skulle rekommendera någon att läsa, på grund av att det är ju ändå mysteriet och det här deckare som är det roliga. Men jag tycker att det är den finaste boken om man har läst ett par, just för att den vågar handla lite mer om ingenting. Och det tycker jag är ganska fint i en serie som är så uppbyggd på deckarintriger, så att säga.
Oh ja, det är väldigt mycket action i femböckerna. Absolut. Och det är det man fastnar för först när man börjar läsa dem. Naturligtvis det är spännande från start till mål när man läser.
Ja, visst.
Tyckte jag när jag var liten. Men du, alltså femböckerna, när jag var... i 10-årsåldern och läste de här, då var de ju väldigt utskällda. Man kunde inte låna dem på biblioteket. De var liksom lite bannbulla på dem för att de var så dålig litteratur, betraktades de som. Lite så på en period där. Och sen nu känns det som att de har fått lite grann återupprättas lite grann. De finns fortfarande, de säljs fortfarande och läses fortfarande. Och det som du säger, att hon var en väldigt tidig queer-karaktär, och det finns mycket i det här med, visst är det mycket fördomar i böckerna, men det är också, man skildrar barn som väldigt kompetenta, självständiga, de får klara sig själva väldigt mycket och vara väldigt duktiga och kompetenta, och det finns ju någonting, det var en väldigt vänskap och sammanhållning, så att det finns ju mycket som är gott i de här böckerna, förutom att det är ruskigt spännande,
för
det är det. Om man är 10 år och vill läsa något spännande, så är hon ju duktig på det.
Och jag tror att jag kan tänka mig, för de här, även visst, man märker ju i vissa fall att de kanske är lite daterade, att de är skrivna på en viss i en viss tid och sådär, men samtidigt så tror jag också att det är ett bra alternativ till idag, för att alltså, jag har inget emot den trenden, men mycket av barnlitteratur, eller ungdomslitteratur ska jag säga, som finns idag, där det är mycket kompetenta ungdomar, har ju ofta övernaturliga inslag, eller ja, men det här med de här utopierna, eller att det ska vara...
Eller cirkel.
Ja,
eller,
precis, det ska vara någonting lite extra. De här fem böckerna, de är ju fullständigt realistiska, får man väl till viss del ändå säga att de är, för att det är ju inget övernaturligt i dem, utan de bara kommer och liksom...
Det är väldigt mycket vardag,
ja,
i dem, och det är väldigt mycket, som jag minns, att de åt hela tiden.
Ja,
kommer du ihåg det? De åt jämt, de hade matsäckar med sig och så åt dem. Men annars är den ju väldigt realistisk, vardagsrealistisk, förutom att det då händer...
Ja, lite extraordinära händelser och sådär, men... Men
på det sättet är det ju mer som Kalle Blomqvist.
Ja, eller? Absolut, det skulle jag också
den
säga.
Den typen av svensk litteratur än den moderna, lite mer fantasinspirerade litteratur. Precis.
Så det kan man ju absolut säga om man känner någon som är lite yngre, som kanske inte riktigt... Alla är ju inte riktigt lika fascinerade av det här med övernaturlighet. Då kan ju det faktiskt vara ett alternativ att återupptäcka de här fem böckerna. För de är ju väldigt, väldigt trevliga att läsa, får man ju säga. Det är ju, de är lättlästa och de är trevliga. Och de är ju lite så här... Om man gillar Storbritannien också.
Jag tycker att de är väldigt brittiska.
Ja, precis.
På ett sätt, det är lite Morden i Midsommar för barn, eller hur?
Ja, men det skulle man kunna säga att det är.
Tycker jag. Nej, men jag, myspys. Mm. Så att jag gillar dem faktiskt fortfarande. Jag fick försvara dem under en period där när de var väldigt utskällda. Men nu har de liksom kommit till heders igen, känns det som. Deras rykte har återupprättats. Men du, jag har också fastnat i någonting typiskt brittiskt. Men här är det övernaturligt. Och jag är ju egentligen inte någon stor skräckläsare, sådär att jag läser mycket skräckböcker och mycket övernaturligt. Men den här boken, som jag tror många har hört talas om eller läst, som heter The Woman in Black, Kvinnan i svart, av Susan Hill, är faktiskt ruskigt bra. Och jag upptäckte den när den gick som... jag hade hört talas om den har filmats också.
Ja,
men då läste jag den inte. Men sen gick den som radioföljetong i höstas. P1. Alltid lika spännande att lyssna på radioföljetong, tycker jag. Jag gillar det där. Men sen tappar jag bort dem och glömmer att lyssna på play och sånt där. Men ibland sitter jag i bilen den där tiden vid 11:30. Och då lyssnar jag på den. Och då började den här gå ett par dagar i sträck när jag körde bil precis den tiden. Och jag var fast direkt i denna historia. Och då i slutet med att jag köpte boken och läste den, Kvinnan i svart. Och det är en klassisk rysare som utspelar sig i någon sorts brittiskt hedlandskap någonstans i norra England. Lite oklart var det ligger, men det är sånt här med ebb och flod, tidvatten som kommer och går, lite marskland med översvämmade fält och grusvägar där det inte går att ta sig fram när det är flod och sådana saker. Och dit någonstans tidigt 1900-tal gissar jag att det utspelar sig. Och där är en ung advokat som heter Arthur Kipps som får i uppdrag att ta hand om testamentet och kvarlåtenskapen efter en gammal dam som har bott väldigt ensam i det isolerade Isle Marsh House. Och han vet ingenting om att det har hänt hemska saker i det här huset. Så han reser dit, och redan på vägen dit så börjar, när han pratar med folk på tåget, så får han höra, oj, ska du dit till? Är det verkligen genomtänkt? Och massa antydningar om att det händer något konstigt, och till och med råd om att nej, du kanske inte ska vara ensam i det där huset. Och han tycker ju att det där är struntprat. Och ger sig iväg dit. Han får med sin hund faktiskt av en bekant som han har träffat. Men det händer naturligtvis riktigt hemska saker redan första natten. Och han ser då den här, ja, redan vid begravningen ser han kvinnan i svart på kyrkogården. En mystisk kvinna som uppenbarar sig och sen försvinner. Och sen blir det, kan man säga, värre och värre. Och det här är ju klassisk spökhistoria. Och skillnaden är att hon gör det så himla bra. Susan Hill. Och det blir fruktansvärt otäckt. Och skrämmande. På ett sätt som är ganska tunn.
Ja,
roman. Tycker, inte många sidor. Par hundra sidor. Intensiv skräck. Och skrivet på det här väldigt brittiskt viset, med det är mysiga brasor på puben och det dricks te och det hålls små samtal i vagnar och det, allting är väldigt sådär brittiskt puttrigt och samtidigt det här otroligt krypande obehaget. Så att vill man bli lite skrämd så tycker jag man ska passa på att läsa The Woman in Black, Kvinnan i svart.
Har jag förstått rätt med att, jag vet inte om det är en uppföljare, men att det ska finnas någon form av fortsättning? Jag vet i alla fall att de nämligen i filmväg har gett ut någonting som liksom hänvisar till det där. Om den där hette The Woman in Black, så var det någonting annat in black som de... Men
det borde jag ha tagit reda på, men det vet jag faktiskt inte.
Jag bara såg nämligen någon notis om att de hade gjort... Men det verkade ju vara alltså helt, någonting helt annat, bara att det kan ju vara att filmbolaget har försökt sälja det som samma som det här, men jag vet inte om det...
Alltså, Susan Hill har ju skrivit en lång rad skräckböcker.
Ja, det kan ju hända att de
rysare, spökhistorier. Ja. Men det här är väl den mest kända och som sagt filmatiserad. Och jag tyckte att den var... Ja, fascinerande. Det är lite Dickens-aktigt i språket och lite, och det är dimmigt och det är London och allt det här som man förknippar med. Det är lite, vad ska jag säga, det är lite Sherlock Holmes också, lite Baskervilles hund i känslan av det här när de är ute på hedarna och de hör konstiga ljud i dimman och vet inte om det de ser är verkligt eller om det är synvillor och sådana saker. Så att det är en väldigt brittisk tradition att skriva det och bra,
men överlag tycker jag många av de här brittiska klassikerna som man kanske nödvändigtvis inte tänker på, men har ju väldigt mycket den här spökelementen. Det är ju verkligen väl använt, får man ju säga, i många av de brittiska...
Ja, och det går ju långt tillbaka.
Ja, till, ja, visst.
Till traditionen spöket på Canterbury och allt möjligt. Ja, så att, men
nej, men kul att upptäcka något lite mer modernt.
Om man säger med en modern uppföljare så är hon väldigt... skriver väldigt bra. Men du, fick du några böcker i julklapp då?
Jag fick ju inte det faktiskt, för att jag hade faktiskt inte önskat mig några, för att jag var lite så här rådvill om vad jag skulle önska mig så där. Och så var det så här lite panik, så jag tänkte att jag inte ville lägga på någon stackare då att sitta och försöka fundera ut vad jag inte själv visste att jag ville ha, så att...
Okej. Det kan vara svårt.
Det var bra. Jag hade kunnat önska mig ett presentkort så här i efterhand då, men
gav du bort någon bok då?
Fast typ en kokbok.
Ja, men
så,
det var bra.
Ja, så att det var en fin kokbok. Ett av mina nyårslöften har ju faktiskt varit att jag tänker att jag ska försöka ta mig lite tid att läsa lite mer strukturerat. Och då har jag ju kanske insett att jag kanske då också måste överge den här lästekniken, att läsa allt på en gång. För jag tror att det är därför ibland det liksom är lite mer uppförsbacke när jag tar mig tid att läsa.
Hetsläsning, som jag kallar för.
Ja, precis. Att jag måste inse någonstans att det går inte. Att det kommer, det funkar inte liksom. Utan,
inte på alla böcker. Det
på alla
funkar
böcker.
På en del böcker, men inte på alla.
Precis. Ja, men jag ska försöka läsa lite mer i år. Framförallt under sommaren har jag tänkt, eftersom det är ljusare längre. Alltså, dygnet får ju fler timmar helt enkelt också.
Oh ja, man orkar mer. Men du läser ju inte på bussen, för du pendlar ju.
Ja, precis. Nej, jag tycker att det är svårt att läsa. Jag gjorde faktiskt det för ett par år sedan, men då var det mycket mer när jag jobbade kväll. Och då tyckte jag det var, liksom, när man åkte hem ville man ju inte somna, för att då somnade man ju inte när man kommer hem. Så då var det ju perfekt liksom. Nu tycker jag det är ganska skönt att man har suttit och jobbat en hel dag och bara sett sig småslumra liksom. Och för att få en powernap innan man kommer hem, så har man lite mer energi då istället.
Absolut, ja, men det förstår jag. Det förstår jag.
Men när det finns tid så finns det, men om det finns en vilja så borde det finnas tid, som man brukar säga.
Okej. Vad har du på gång nu då? Vad ska du läsa nu när du börjar strukturläsa istället för hetsläsa?
Ja, nej, men jag har faktiskt tänkt att jag ska försöka beta om några klassiker, såna där som jag inte har läst. Så jag ska sätta mig ner och titta igenom och göra en lista. Jag känner att jag skulle behöva läsa några av de här större verken som jag inte har läst.
Något exempel?
Ja, men jag skulle vilja läsa lite mer av systrarna Bronte, tror jag.
Okej.
Kanske, jag har ju läst...
Är vi tillbaka på de här brittiska
hedarna igen? Ja, precis. Absolut. Nej, men det är ju klart att jag har läst Svindlande höjder och Jane Eyre, men de har ju skrivit mer. Och då tycker jag att det är lite roligt att läsa någonting mer än dem.
Mm. Ja, men det låter som en bra målsättning, tycker jag. Jag har med mig en till som jag skulle vilja lyfta fram då, och det är ju Patrick Modiano, vår Nobelpristagare. Som jag faktiskt gav bort en julklapp till en god vän, och sen skaffade jag mig en egen Modiano och läste över jul, som heter... Jag bara valde lite slumpartat bland de som finns på svenska, och det fick bli Bröllopsresa. Och jag upptäckte att jag tyckte väldigt mycket om Modiano. Jag hade inte läst honom innan. Men jag förstår vad det är alla pratar om. Den här lite vemodiga sättet att gå tillbaka i sin egen historia. Och vandra i sina minnen, kan man säga. Och här handlar det om en filmare som säger att han ska resa till Sydamerika för ett uppdrag. Men istället återvänder han till Paris. Hemligt. bor på ett hotell och börjar söka efter en kvinna som försvann under den tyska ockupationen. Så att det här utspelar sig ju då på dels 40-tal och sen 60-tal.
Mm.
Och han har förstått att det var samma kvinna som han fick lifta med någon gång på 60-talet på Rivieran.
Mm.
Och som han hade en väldigt speciell relation till. Och så söker han sig tillbaka i de här vindlande minnesgångarna får man säga. Väldigt koncentrerat och samtidigt väldigt luftigt får man säga, hans sätt att skriva. Och man vandrar längs Paris gator och filosoferar i den här boken. Och jag tycker väldigt mycket om det och kommer säkert att läsa mer av Maud Janot. Och då tänkte jag skulle tipsa om att Stadsbiblioteket har bokcirklar om hans romaner. Som ska avslutas med en resa. Och nu har jag inte pratat med kursledaren. Jag vet inte om det är så att man måste vara med på alla de här träffarna eller hur det är. Men de startade redan för ett par veckor sedan. Men det är nästa träff är den 19 februari. Så att jag tror nog att man kan höra av sig till biblioteket om man är intresserad av att fördjupa sig i Maud Janot och läsa tillsammans med andra. För att det här med bokcirklar är ju ett kul sätt att närma sig litteraturen. Det har vi pratat om förut i vår podd. Men jag gillar ju bokcirklar.
Jag tror också att det kan vara en sån här grej som... Ja, men man märker ju lite grann att just med den här konstanta uppkopplingen och allting som vi har idag. Att det är såna här lite mer, jag ska inte kalla det för retro, men såna här lite mer traditionella grejer. Som att man träffas. Jag har ju hört många av mina yngre kompisar som har börjat med syjunter och sånt här till exempel.
Ja, du ser.
Men för man tycker liksom att det kommer till... Nu ses vi liksom öga mot öga och sitter och pratar. Och så kan man liksom sitta och sy lite under tiden eller något sånt där. Och det är väl lite så kan jag tänka just med bokcirklar. Att det... Jag tror att det känns som att det är nästan lite på väg tillbaks. Alltså överlag sådana här att man träffas kring någon form av gemensam aktivitet. Det var ju, att laga mat är ju en självklar grej. Men det finns ju mycket annat man kan göra också. Men just att man, jag tror att idag på något sätt så funkar vi så att det är lättare att samlas några stycken när man samlas kring en gemensam punkt. Till exempel att man alla har läst en bok då. Eller att
och vi
man,
diskuterar
det. Ja, precis. Jag tror att det är lättare att få ihop folk helt enkelt.
Det är lätt och, sen få, och att få folk att faktiskt prata med varandra istället för att två sitter och kollar sin mobil hela tiden.
Ja, precis.
Eller hur? För det gör jag också ibland så att jag ska inte säga att det är andra som gör så. Utan jag är ju, så jag gör ihop, sitter och plockar med iPaden eller mobilen. Nej, jag tror också på det här att det är ett sätt att samlas och diskutera och det ena ger det andra. Börjar man prata om det här, den här boken så kommer man in på andra saker och det kan vara ju allt från ganska djupa frågor om livsfrågor men också att man börjar skoja om någonting, man kommer på någonting. Det är ju allt från gapskratt till djupt allvar som dyker upp när man träffas i de här bokcirklarna.
Absolut.
Så jag tror också att det är någonting som kommer tillbaka det här lite mer analoga sättet att umgås. Så, det kan vi väl absolut hitta fler exempel på. Syjunta och stickcaféer är ju sådana exempel. Det finns säkert mycket mer.
Men sen också det här som baka brukar ju vara en sån här att man alla, det är knytigt, man tar med sig man bakar och pratar recept och byter recept.
Det är också sånt.
Ja.
Och att man kanske vill ha någonting man gör som är lite långsammare, där allting inte är i sekunden, utan att det tar lite, det får ta lite tid och lite eftertanke.
Absolut.
Så det tror jag. Så att bokcirkel är ett bra tips. Men det var väl allt vi hade på gång idag.
Ja.
Men nu ska vi komma tillbaka lite snabbare den här gången.
Om vi inte kommer i slutet av den här månaden så väldigt tidigt i mars istället.
Absolut. Så har vi, det kommer ju väldigt mycket nya böcker nu i år som vi ska tipsa om. Både sådana vi har läst och sådana som är på gång och som vi har hört talas om. Så att vi är snart tillbaka. Ha det bra där ute.
Ha det bra.
Hej, hej.